Kära Jesus, du hörte vad vi sang och vad vi bad i våra hjärter. Att du må komma och vara hos oss med din gode ånd så vi kan fatta ditt ord. Att du kan väcka oss upp av slövhetsvalen och lära oss att förstå att vi fattar icke med våra förutsättningar den eviga sannhet i ditt ord, men du kan själv uppenbara det för den som vill höra. Hjälp oss då i denna stund till att höra ditt ord. Amen. Evangeliet för 18 söndag efter trefoldighet av andra räcke är tatt ifrån Johannes 10, vers 23-38, som vi nu ska höra. Jesus gick omkring i templet i Salomos buegang. Jödene flocket sig då om han och sa till han: Hvor länge vill du hålla oss i ovisshet? Är du Messias, då si oss det rent ut. Jesus svarte dem: Jag har sagt dere det, och dere tror det icke. De gärningar jag gör i min fars namn, de vittnar om mig. Men dere tror icke, fördi dere icke är av mine får. Mine får hörer min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Och jag ger dem evig liv, och de skall aldrig i evighet förtapas, och ingen skall riva dem ut av min hand. Min far som har gitt mig dem är större än alla, och ingen kan riva dem ut av min fars hand. Jag och fadern, vi är ett. Jödene tog åter upp stenar för att stena ham. Jesus svarte dem: Många goda gärningar har jag visat er från min far. Vilken av dem är det dere nå stenar mig för? Jødene svarte ham: För någon god gärning stenar vi dig icke, men för Guds bespottelse, och fördi du som är ett mänske gör dig själv till Gud. Jesus svarte dem: Står det icke skrevet i deres lov: Jag har sagt, dere är guder. Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgick till, och skriften kan icke göras ugyldig, säger då dere till ham som fadern har helliget och sendt till världen: Du spotter Gud, fordi jag sa, jag är Guds sønn. Gör jag icke min fars gärninger, då tro mig icke, men gör jag dem, då tro gärningene, om dere icke tror mig, för att dere må känna och förstå att fadern är i mig, och jag i ham. 18 söndag efter trefoldighet är en texter om vanskeliga spörsmål och svaren på dem. Det är ju den gamla räcke är: Vad tycker seder om Messias? Efter att han först var blivit spurt: Vilket är det största bud i loven? Och som en parallell till det har vi här detta då. Och den tredje räcke, där har vi den unge mannen som fick besked om att gå och sälja allt han ägde efter att han själv hade spurt: Vad ska jag göra för att ha evigt liv? Alltså bara vanskliga spörsmål allsammen och svar på dem. Och vanskliga spörsmål är som bekänt nog i kristendomen. Det är säkert. Och det är inte så få som sitter mitt uppe i sådana spörsmål på denna dag. Nu är det då denna texten ifrån Johannes 10 som är vår text idag och som är prekenuppgaven för dem som ska förkynna Guds ord i våra kyrkor på söndag. Och då ska vi gripa en sån lång text an. Låt mig säga ett ganska litet antal ord om det allra först. Vanskeligheten med sådana långa texter med rikt innehåll, vad ska vi göra med dem? Ja, idag vill jag nöja mig med bara att peka på den ene ting, att det må vara orden i en preken, det vill säga den må ha ett tema. Det är inte någon väg förbi, den må ha ett tema. För som jag har gentagit så ofta och repetitio est mater studiorum, tema är inte ett annat än uttrycket för prekenens enhet i en söm. Vad ska vi då välja som tema här? Ja, det finns många möjligheter. Vi kan forme det i et spørsmål, vi kan forme det i en tese. Jeg vil antyde både et spørsmål og en tese, for det som jeg så kommer til å utføre vil kunne betraktes under begge synsvinkler. Spørsmålet lyder: hvordan skal jeg lære å kjenne Jesus? Det er jo det som er tale om her. Jeg kunne også ha gitt et materialtema, det vil si et hvor jeg sa det med en gang, og så efterpå så er det prekenens oppgave å utfylle det, utdype det. Jesus lærer vi ikke å kjenne ved å måle ham med våre mål, men bare ved at han får måle oss med sine mål. For det er det også som er sagt her. Som så ofte begynner en tekst som vi har i kirkeåret lovende og ender i grunnen veldig sørgelig. De flokket seg omkring Jesus. Hvilket festlig syn når folk flokker seg omkring Herren Jesus og hans ord. Bengel sier i sin gnoman: ak, om det var i tro, hvilken glede det hadde vært for frelseren. Men det var jo ikke det. Jødene, som altså her i sammenhengen hos Johannes står for de religiøse ledere i den karakteristiske nidkjærhet som de hadde, de flokket seg omkring ham med et intrikat spørsmål. Hvor lenge vil du holde vår sjel i uvisshet? Er du Messias? Da si oss det rett ut. Hva er det som er sagt der? Ja, uvisshet. Hva slags uvisshet? Det kan lønne seg å analysere det et lite øyeblikk, for det er mange som sier det. Jeg vet virkelig ikke. Jeg vet virkelig ikke om jeg kan tro eller ikke tro. Ja, hva mener man så med det? Hadde ikke Jesus sagt greit og klart nok hvem han var og hva han ville? Det ser vi jo i Johannes evangeliet i kapitlene som kommer foran, og det kan vanskelig være noen tvil om det. Han hadde sagt tydelig nok hvem han var og hva han ville. Men enda var de uvisse. Hvordan kan man være i uvisshet da? Og hvordan, ja, hva mener man med så å si til en mann, si oss det rett ut? Og jo da, det er en liten hemmelighet med dem. Uvisshet betyr uvisshet om hvorvidt han svarer til mine mål eller ikke. Det er det jeg ikke riktig kan bli klar over. Ja da. Og jeg er så i tvil om kristendommen, jeg er så i tvil om kristendommen. Hva er man i tvil om? Hvorvidt den passer for meg, hvorvidt den svarer til mine mål, hvorvidt den kan gi meg det som jeg er ute etter, eller om den ikke kan. Si meg det rett ut. Ja, si meg det rett ut, det betyr da i dette tilfellet: la oss nå få vite om du er Messias sånn som vi vil at han skal være. Det er det det betyr. Vi syns at tegn sto mot tegn, det var mye her som var bra, men det passet ikke riktig helt inn i mønstret som de hadde. Og så var de uvisse. Si oss det rett ut, det vil si, svarer du til det som jeg venter meg? Er du den som kan gi meg det jeg vil ha? La meg få vite det her og nå, for nå vil jeg ikke vente lenger. Hvor lenge vil du holde min sjel i uvisshet? Ja, det der er allmennmenneskelig, det. Det var ikke bare jødene på Jesu tid, de religiøse ledere. Men det er det samme i dag. Det er den religiøse verden i dag som kanskje gir kristendommen en sjanse et øyeblikk. Er du den som passer til det som jeg trenger? Ja, hva trenger du da? Vel, jeg trenger jo så mangt. Den som er ung og frisk og glad, trenger en mening med livet som jeg kan anerkjenne som meningsfylt. Den som er nervøs og nedfor, trenger noe som kan berolige spente nerver og gi fred i sinnet. Den som er syk, trenger en som kan gjøre ham, ja, som kan gjøre ham frisk, og så videre, og så videre. Den som är i nöd och undertryckelse tränger en befrier. Är du den som ska komma eller är du icke? Si det rätt ut. Svarar du till det som jag väntar eller gör du det icke? Det blev icke något sånt svar som Jesus gav, för han visar bara till vad han har sagt. Och så kommer då den utveckling som är så tids- och typisk den också. Och igen tar sig om igen och åter om igen. Skuffer, alltså ovisshet först. Det vill säga oklarhet över hvorvidt han nu svarar till det jag syns jag har krav på och väntar. Och så skuffelse när jag uppdagar att det svarar icke han till. Han är icke sån. Det var icke det jag mente. Det var icke sån jag mente. Uff, nej, detta här, det blir väldigt trangt då. Och ska jag sluka alla dessa läresättningar och ska jag verkligen vara nödt till att ta det sånt som Bibeln säger om Jesus? Och finns det icke något? Och har han icke något svar som svarar till det jag vill ha? Ja, så blir man skuffet. Och så är det icke så väldigt länge efterpå, så är det stening. Uvisshet, skuffelse och steining. För den där har vi icke bruk för, icke nog med det, men det man blir irriterad, man blir rasande, man vill bli kvitt ham. Det är icke måten. Nej, måten är tvärtom att han får måla oss med sina mål. För det säger han här. Mine får hörer min röst. Ja, det är det som är så väldigt avgörande i allt som heter kristendom. Och hör Jesu röst, det vill säga lytte till Guds ord. Och om en bara kunde lära det. Ja, om en bara kunde lära det. Det är ett fenomen som stadig gentar sig, dessvärre. Icke minst i kristelig ungdomsarbete och slik verksamhet. Den som har varit med i många år har sett det med sorg. Det är icke nytt av igår eller idag. Det är den gamla sörgliga historien, nämligen den att det är någon som tror till en tid, för att bruka Jesu eget uttryck i lignelsen om fyra slags sedejord. Det vill säga, och ja, de har tagit sin beslutning, nu vill de vara kristna. Och det är så dejligt att ha tagit en beslutning, man följer som om det, ja, det är en befriande födelse. Nu har jag tagit en stor beslutning. Nu är livskursen lagt, nu är jag en kristen. Och så går man då i gång och Gud välsignar alla dessa ivriga unga människorna. Man går i gång och vill vara med och ge mig något att göra. Jag må vara aktiv. Ja, det må ju varma ens hjärta att se det. Och alla som har ansvar då i kristelig ungdomsarbete, de bryr sig hodet med hvordan ska vi kunna aktivisera alla de unga människorna som myldrar på här. Och det är ett i högsta grad legitimt spörsmål. Ja, det är det. Men. Det händer väl att vi i vår iver glömte det första. Glömte och inpränte att först och sist i kristendomen gäller det om att rätt och slett sitta ned och höra Guds ord. La sig sätta på plats av Guds ord. La sig upplysa av Guds ord. Så att jag kan väl komma på den rätta plats i förhåll till ham. Och min rätta plats i förhåll till ham är och blir så länge jag är i världen. Den fattige i mig själv förtappte synders plats. Som intet är och intet har och intet förstår. Men står skyldig för Gud. Och så i evangeliets lys vid troen, den benådade synders plats, jag har fått en ny status. Jag hörer Gud till för Jesu Kristi skyld, och det är så stort så jag må både sida och syngre fortälla det gamla budskap, det bästa som jag vet om Jesus och hans nåde och om hans kärlighet. Fortell mig det rätt ofta, jag glömmer det så lätt. Höra hans ord och la mig måle med hans mål. Ja, det är det som det hela kommer an på. Och det skulle jag önska att vi aldrig måtte glömma, icke för vår egen del och icke för deras del som vi har med och skulle vägleda. Det är, ja, det var ju det vi hörte nå ganska nyligen också i detta märkliga evangelium ifrån Lukas 10 om Marta och Maria. Jag syns det har varit så att den texten blir jag liksom inte färdig med. Det var den ene som var väldigt upptatt med att tjäna ham. Och så var det en som var väldigt upptatt med ham. Det är riktigt detsamma. Min tjänste, min nådgave, min funktion, min aktivitet, min insats, mitt. Ja, jag säger igen, Gud välsigne var och en som vill vara aktivt med hans riks här på jorden. Men, mine får hörer min röst. Väl om alla världens röster, din är ene den som tröster, led mig i ditt hyrdespor. Och det är någon människor de har lärt att förstå att det som till syvende och sist alla ting avhänger av i åndens världen, det är att höra. Höra Jesu röst, det lytter de efter. Det lytter de efter när de hör preken och bibelföredrag och vad det är för något. Är detta rösten av den gode hirden? Är detta budskap om ham som döde för oss och lever för att gå i farben för oss? Är detta budskap om den gode hirden som satte sitt liv till för fårene? Är det eller är det kanske något annat? Religiösa talemåter är det mycket mer än nog i världen. Jesu vänner, de hörer, lytter efter hans ord. Och jag syns det är så väl värt att märka sig att Luther, och för den saks skull också Calvin, har tagit akkurat detta ordet till utgångspunkt när de skulle förklara vad den kristna kyrka är för något. Den kristne kyrke, säger Luther, det är de sanna troende eller de lam som hörer rösten av den gode hyrde. Ja, det kan sägas så kort, för i och med det är det allra viktigaste sagt. Och så går Jesus vidare och säger, det gäller alltså icke att måla ham med våra mål, för det passar så icke. Men vi gör ham måla oss med sina mål, och det gäller att höra hans ord, sa vi, och det gäller att ge akt på hans gärningar. Det talar han ju om här. Och det kunde vara mycket att säga om, men det viktigaste må väl vara det att det är alltid något som han vill göra med oss. Och höra hans ord, ja, men det är i verkligheten allt sagt, men allikevel en utfyllande bemärkning. För att höra hans ord rätt, det vill säga att han får göra något med mig. Att han får handla med mig, omvända mig, frälsa mig, danna mig. Och bli en kristen är inte bara en viljesak. Att jag beslutar mig för något, nej, det är inte det. För det står skrevet att det står inte till den som löper, än till den som vill, men till Gud som gör miskunnhet. Och därför är det så meningslöst detta spörsmålet här som de kommer med till han. Si oss det rätt ut. Ja, om det har Søren Kierkegaard talt så väldigt fint i det märkliga skrift som heter Inövelse i kristendom. Där får vi höra hur meningslöst det är att tänka sig det, att man skulle liksom bara få en besked och så var det gjort. En kunde gärna gråta, säger Kierkegaard. När man börjar att tänka på kristendomens tillstånd i kristenheten, vad det är i prekeföredrag atter och atter brukar som är den största suffisansen, som sa man något riktigt slående och överbevisande. Det heter, Kristus har likefrem själv sagt att han var Gud, faderens enborne. Man terroriserer all skjulthet som Kristus, uverdig som tant og forfengelighet, i forhold til et så alvorlig anliggende. Man forsikrer at Kristus har gitt likefrem svar på likefrem spørsmål. Ak, sådanne prester vet alldeles ikke hvorom de taler. Det er som skjult for deres øyne at de avskaffer kristendommen. Han der var jøder en forargelse og greker en dårskap. Mysteriet ved hvem alt ble åpenbaret, men i mysteriet. Ham gjør man menneskelig om til sådan en ganske publik alvorlig mann, nesten like så alvorlig som presten. Når man blott gjør seg den uleilighet å si til ham sånn i likefrem dvaske mytlighet, si meg nå rett alvorlig, så får man uten all frykt og beven, uten den dødskamp som er troens fødsel, uten den gysen der er tilbedelsens første, uten redsel for forargelsens mulighet, får man det straks å vite like frem, det som man ikke kan vite like frem. Ja, jo, den gamle Søren, han kunne få sagt det. Man kan ikke få vite det like frem. På den måten at så er det sagt, og så tar jeg til inntekt, punktum, basta, så går vi videre. Nei, det er noe som heter angst og beven. Det er noe som heter gysen for den guddommeliges alvor og for fortapelsen. Det er noe som heter å gå inn gjennom den trange port. Det er noe som heter at han tar meg og handler med meg, bøyer meg, knuser meg og så oppreiser meg. I akt på mine gjerninger, sier Jesus, si hva han gjør med deg og vil gjøre med deg. Ja, jeg var i København her nå siste helg og hadde noen forelesninger i Dansk Bibelinstitutt, og blant annet så hadde man gitt meg det gamle mesterspørsmålet om den frie vilje som prekenproblem. Ja, det er ikke spøk å utrede. Og jeg gjorde nu da så godt jeg kunne. Og efterpå så kom det en gammel predikant som jeg har kjent i mange år hen til meg, og så sa han, nå skal jeg forklare deg dette her, jeg sa. Og det var en kone borte på Jylland som sa, jeg gjorde alt hva jeg kunne, og så gjorde Jesus alt det han kunne, og så gikk det. Ja, men er nu dette riktig luthersk? Det går nå vel ikke riktig for seg på den måten, sa da min gamle venn predikanten til kona som hadde avlevert denne salve. Og jo da, sa hun, jeg sto imot så lenge jeg kunne, og så tok han meg omsider så hardt at jeg måtte omvende meg og kom til troen, for det kunne han. Ja, det var vel omtrent det som var nødvendig å si, faktisk. Man får ikke noen visshet om vår Herre Jesus, hvem han er, uten ved å la ham måle meg med sitt mål. Og det vil ikke bare si at jeg får vite noe sådan i hodet mitt, men han gjør noe med meg, handler med meg, tar meg, bøyer meg, knuser meg. Og så får jeg omsider ved evangeliets lys og nåde lov til i troen å se hvem han er. Ja, for hvem er han da? Hvem er han da? Jo, han er Guds sønn av evighet, den som Faderen har sendt til verden. Det er han. Hva man nå en vil mene og si og tro på alle hold, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn, født av Faderen fra evighet. Det er han. Og til like sant menneske, født av Jomfru Maria, og at han er min Herre, som har kjøpt meg og frelst meg, ikke med sølv eller gull, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige pine og død, for at jeg skulle være hans egen, leve under ham i hans rike og tjene ham i evig uskyldighet og salighet. Det er både visst og sant i alle måter. For dette var katekismen, og den har rett. De flokket seg omkring Jesus og var i uvisshet. Og så ble det bare en tragedie av dem. Må Gud stelle med hver og en av oss at det aldri skulle skje noe så grufullt, men at han får stelle med våre fattige hjerter, sånn som han vil, og som bare han kan. Kjære Jesus, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din, den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne. Og Herre, så vil vi vandre i ditt lys, alltid være nær hos deg, aldri gå bort fra deg.